Jag gillar ändå att vi har en fotbollspodd där vi bara, har du något fotbolligt i dina händer? Nej, vet du fan. Jag har nog inte riktigt det.
Jag gillar att jag tycker det. Vi borde styra i vår fotbollspodd lite mot det, kanske.
Ja, vi har fem ämnen här, men ingen andra gick väl riktigt om fotboll.
Det är så jävla överskattat.
Ja.
Som man brukar säga, bollen är överskattad i fotboll.
Ja, det är ju helt klart. Okej.
Det fula är attraktivt, det fula är spännande. Kanske för att det är nyare. För mig är sökandet efter det fula intressantare än den borgerliga idén om skönhet. Varför? För att det fula är mänskligt. Ja, Johanna Frandén i Paris, först och främst, var det där rätt? Något du skriver under på?
Ja, alltså det, om man ändå kan på något sätt sammanlänka det med att man söker det imperfekta, så kan jag nog ställa upp på det, absolut.
Du har letat ett helt liv efter det utan att lyckas.
Jag har lyckats på ganska många plan, ska jag säga. Nej, men det är klart att det finns något väldigt banalt över skönhet och lycka och allt sånt som vi håller på och värdesätter. Men jag vet fortfarande inte riktigt vem du citerade, om det inte
Nej.
Var dig själv.
Jag tänker berätta det också och göra det i det att vi välkomnar till Calcio Radicale, Football Radical, Football Radical, en fotbollspodcast där vi i våra spånmöten spånar kring, borde vi inte prata lite om fotboll också? Men fuck that, den jag citerade var faktiskt Miocha Prada i en då intervju med New York Times här om året. Och jag är ingen sån riktig Prada-fan, men jag älskar såklart Miocha Prada. Och tänker öppna mig och berätta lite om henne. Miocha Prada, alltså när hon var tonåring så gick hon med i italienska kommunistpartiet. När hon var typ 20 så delade hon ut flygblad om kvinnokampen inne i centrala Milano och gjorde det förstås då iklädd Yves Saint Laurent direkt. Och nu fyller hon 70 snart, fortfarande en fashion-radikal, men har då typ 100 miljarder kronor på banken, är chefsdesigner på Prada och grundare av sin egen label Miu Miu. Och jag ska leda in det till fotbollen genom att berätta vad hon sa i en intervju precis före jul här. Hon fick då frågan om vad hon gör när hon vill slappla av en smula. Hon sa, jag kollar på fotboll. När jag var yngre så handlade min bild av att slappna av egentligen bara om att bli vackrare, om skönhet. Jag solade, jag höll diet, jag tränade. Men i min ålder nu så är skönhet mindre intressant, så jag föredrar att slappna av genom att ha kul. Och jag var avundsjuk på män som hade så kul när de kollade på fotboll, så jag bestämde mig för att bli fotbollssupporter. Hur fint är det?
Alltså, det är bland det finaste jag har hört 2019. Det var ju alltså, också ta det teoretiska greppet på det och bestämma sig för att man ska bli entusiasmerad eller intresserad av något som fotboll, som ändå är så pass, vad ska man säga, det är ju inte, så, det är inte en sån teoretisk kunskap att vara supporter, kanske känns det som.
Nej, alltså jag vet inte om det är mer sådär kanske katolskt möjligt, alltså hos oss, vi protestanter, så är det väl frälsning genom tron alena och så vidare, hjärtats väg, men katolikerna kan man ju handla sig till frälsningen. Det är väl det hon gör då, bestämmer sig bara. Men coolt hur som helst, alltså jag älskar bara den beskrivningen av hur man hur man kommer fram till att, ja, men det här måste slappna av, det borde man egentligen göra genom att ha kul.
Men det där stärker ju lite min tes också, att det värsta som finns är att vara kvinna 40 plus i västvärlden. Alltså det är inte, värsta är inte att vara i västvärlden, det är kanske det bästa för de flesta kvinnor, men för oss kvinnor i västvärlden så är det någonstans där när liksom allt börjar falna. Kanske sker lite tidigare, men de flesta kan ändå, man kan hålla upp liksom tills man går in i 40-årsåldern, och då kompenserar väldigt många med extremt hurtiga uppdateringar på sociala medier, och man börjar kalla sina kompisar för tjejgänget, och man börjar göra, man börjar liksom återupprepa den här, det man gjorde när man var 20, fast med lite mer pengar och kanske lite mer, lite godare smak och så. Och att det blir en sån jävla teater, och någonstans känns det som att på andra sidan 40, kanske efter 50-55, så kan man bli lite mer Prada och ha kul igen och släppa alla idiotiska skönhetskrav, för att det är inte så intressant. Det fula är faktiskt dessutom roligare och lite intressantare.
Ja, det finns ju inget som utstrålar ålderskris och ångest mer än den här tillkämpade livsvisdomen.
Nej, faktiskt. Lite så. Nej, men det är också högkonjunktur på att citera de där grejerna som stod längst ner i filofaxen, om du minns. Minns inte du, för att killar hade inte filofax, men det var liksom så här kinesiska ordspråk och en massa jävla idiotiska grejer som man inte fattar när man var 20 och som man fattar ännu mindre, tror jag, när man är 43 och liksom storstadsstressad och försöker hålla upp fasaden på alla håll.
Just det, det är så här vi välkomnar in i 2019. Vi har ju tagit, inte så att någon har märkt det, men en liten poddpaus över helgerna. Hur mycket har du pausat fotbollslivet, eller vad har du haft för dig?
Jag har pausat väldigt mycket i den mån att jag inte har följt det så mycket i media, så att säga. Jag har kollat en hel del fotboll. Men jag vet inte, det blir alltid nästan bara att jag kollar Premier League över helgerna, för jag träffar min familj och det är liksom vår minsta, största gemensamma nämnare, jag vet inte vad. Så jag har, det är en lite julspecial för mig, annars brukar jag ha en ganska liksom sund blandning av ligor, men nu har jag nästan bara kollat Premier League. Lite dart-VM också.
Oj!
Ja. Ja, vilket jävla, jag tror att det var som brorsan sa, väldigt mycket känsla av Brexit när man kollar dart. Det är liksom de sista brittiska excentrikerna på något sätt.
Ja, gud, det var rätt fint. Det blev lite sådär Last Night of the Proms-känsla på det där.
Ja, det är verkligen, och det bygger nog väldigt mycket på det också, att man ska få klä ut sig och sitta och supa helt ohemult mycket i publiken. Och alla som tävlar, alltså alla är överviktiga, men bara på det där sättet som man blir när man är 5 dagar i veckan på puben, vilket ju såklart är det stället de nästan alla har börjat sin dartkarriär på. Så att det är liksom det är någon form av så här sund, brittisk, vital övervikt som sitter bara runt midjan och är mysig.
Fan vad fint. Hur långt bort skulle du säga att, alltså, apropå vi pratade om förut, är vi från att få ett dam-VM som presenteras på exakt samma sätt i dartvärlden? Lite såhär Laura Davis-karaktärer som sluddrar runt och kastar pil.
Hörde du att det var inte så mycket västländsk kvinna 40 plus i den här beskrivningen? För vi har inte riktigt det utrymmet.
Tyvärr. Vi skulle behöva det. Det borde det stå i de nya filofaxarna. Kasta pil, drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ja, ut ur EU.
Ut ur EU. Där någonstans. Ja, men det låter som att du har haft det toppen i alla fall.
Ja, jag har haft en bra ledighet faktiskt. Jag tycker alltid januari är lite svårstartat. Man har ju Premier League återigen och så, men det är ju ofta lite långt till de där riktiga topparna. Champions League är en bit bort. Många ligor är lite avgjorda, framförallt i Frankrike är det ju liksom ett totalt ointresse. Det enda intressanta som har hänt här, eller det enda värde som har hänt, är ju typ att Marseille åkte ur Franska kuppen mot ett lag i fjärde divisionen, så det händer typ någonting, men annars händer inget här. Det händer verkligen ingenting.
Det enda av värde, ja, det är en, så kan man ju uttrycka det. Nej, men det var ju, ja, de är ett sitt eget konstverk, alltså de hittar så här nya nivåer av uselhet. De är bäst i världen egentligen på det, skulle jag säga, att när man tänker att de har grävt sig så jävla långt när man kommer, så då hittar de ja, det finns någon sån här svensk musiklyrik som är att jag står på botten av ett bottenlöst hav. Jag var på botten av ett bottenlöst hav. Så djupt att botten fallit ut från min grav. Där befinner sig Garcia och hans Marseille för närvarande.
Men jag som inte har riktigt den här supporter genen och så vidare. Forskare har inte hittat den genen hos mig. Nej, men jag som inte är uppvuxen med ett lag så kan ändå rent intellektuellt ställa mig frågan, varför skulle man vilja hålla på ett lag som inte har den här karaktären? Det kan ju vara det enda av riktigt värde. Alltså, det är ju enda gången det blir enda gången, men det är ju det enda som är intressant med supporterskapet är ju om man får lida liksom emellanåt. Och skämmas.
Ja, jag tycker väldigt mycket om det finns en sån här psykologisk fas som inträder i supporterskap när ditt lag har sjunkit så oerhört djupt. Alltså, låt mig ta ett starkt exempel. Jag var såg för herrans många år sedan, så vi snackar kanske 20 år sedan drygt i alla fall, Sampdoria mot Milan, och Milan var ganska bra, Sampdoria var ganska uselt, och det var en väldigt så laddad match. Det har varit något knivmord på en Genoa-supporter av just Milan-supporter något år tidigare, så det var väldigt laddat på alla sätt, och Sampdoria skulle verkligen gör allt då. Det krävdes av dem för att slå Milan. Men Milan gör 3-0 ganska enkelt. Och sen så inträder just den här fasen som är så spännande, när ett lags support genuint vänder sig emot och vill sådär, låt Milan göra 6-7-8-0. De applåderar alla Milans passningar och vill bara förnera. Alltså, när du börjar hata ditt eget lag på det sättet som du bara kan göra när du älskar ditt eget lag. Det händer ibland. Med Marseille just nu så känns det ganska mycket rätt, men låt dem sjunka ännu djupare. Låt dem på något sätt få lida som alla deras supportrar lider också.
Just det. Det är exakt, man når den där känslan av att ni inte värde bättre liksom. Med tanke på hur kast ni är just nu, så är det lika bra att det går riktigt rejält åt helvete, för att allt annat hade bara känts så här futtigt onödigt. Allt annat blir ju bara ett sätt att ta lite udden av den här totala hopplösheten som man ändå måste få tillåta sig och känna ibland.
Gud ja, som när man olyckligt förälskad ligger och frossar i sin olycka på något sätt och bara vill dra med sig hela världen ner i bråddjupet så.
Just det, man läser om alla sms fast man vet typ att man kommer börja kräkas.
Precis så.
Jag har ju, det har hänt en grej i Frankrike när jag tänker efter, deras stora motsvarigheten till VM-krönikan har sänts. 2 timmar mastig genomgång av äventyret i Ryssland. Bara då fokus på Le Bleu. Inget
tjafs.
Nej, inget tjafs. Inget från de andra matcherna. Och rätt så sympatiskt. Den tog slut också precis efter finalen. Så att bilderna på när de defilerar på Champs-Élysées ligger bara som en bakgrund när liksom sluttexten spelar, så att det blev men man får se lite supportrar och lite ögonblicksbilder runt om i Frankrike under sommaren för att man ska förstå hur temperaturen steg och alla de här storbilds-tv-apparaterna och ja, parkhänget och allt det där. Men det är ganska, och det här är väldigt formulär 1A, alltså de intervjuar spelarna som får berätta efterhand och de går igenom liksom match för match och sådär. Men det är ganska mycket roliga bilder från omklädningsrummet, framförallt efter finalen, när det är så här total eufori såklart, och det finns jättemycket champagne och alla sprutar på varandra, och så står Emmanuel Macron och presidenten och liksom kör någon form av, han är hejaklacksledare om du fattar, han ropar någonting och så svarar laget, alla står
call and response.
Ja, precis så. Så nästan hela laget står uppe på liksom bordet mitt i omklädningsrummet, och han står nedanför och så lutar han sig fram mot dem, vet, och pekar och bara så här, ni är bäst, så svarar de, vi är bäst, inte vet jag, lite så. Och så sprutar de jättemycket champagne på varandra, och bredvid Macron så står Putin, och bredvid Putin står Kroatiens president. Ja, vad hon nu heter, jag glömmer bort hela tiden. Och det har ju regnat så jävla mycket också, och så plussade det väldigt mycket champagne. Och så är den där känslan av att, vilket några av spelarna säger också, att man, det där kommer bara hända en gång i livet liksom. Det skulle aldrig bli samma sak om alla de sågs igen i samma rum eller under andra omständigheter. Det är bara liksom kanske en halvtimme i historien som alla de här.
Tänk att göra fel just där, så man, sådär, och man blir självmedveten i det.
Ja, alltså precis. Men det sköna är att man ser att inte ens Macron är det faktiskt. Men det är en sån extrem bild av jämlikhet på något sätt. För att det är verkligen bara en massa blöta fotbollsentusiaster som befinner sig på samma 15 kvadratmeter eller vad det kan vara, lite större. Där det var
Putin och fotboll. Ja, jo.
Ja. Och all, alltså, du vet att all, det är en känsla av att alla duar varandra lite så.
Ja, ja.
Macrons fru står ju där också i bakgrunden. Och ja, alla är liksom någonstans mellan euforiska och väldigt gråtmilda. Och så berättar Adil Rami då i en sekvens att han kommer i samspråk med Kroatiens president. Hon...
Kolinda heter hon, va? Kolinda,
så var det, ja, precis.
Katarovic.
Exakt. Fick ju... Många tyckte ju att det kanske var en... Att VM var en sån propagandatriumf för Putin. Jag undrar om inte hennes varumärke var det som gjorde den absolut största resan under det där mästerskapet. Hon fick ju en väldigt... Det var ju väldigt mycket liksom känslan av att hon är kvinna och det här är väldigt folkligt och här står hon med på vanliga läktaren och spelarna hit och dit. I själva verket är hon väl ledare för ett ganska ruskigt nationalistparti i Kroatien, om jag inte är fel underrättad.
Är de inte alla det? Alltså, finns det någon politisk ledare i världen som inte är det just nu?
Nej, men lite så den känslan. I alla fall, Adil Rami kommer i samspråk då med henne. Jag tror att hon säger grattis till guldet. Och då säger Adil Rami, ah, tack. Jag tycker väldigt mycket om Mykonos. Ja, tack, säger hon. Och så säger han så här, och så kommer Olivia Giroud fram till mig och bara, men för i helvete, det ligger i Grekland.
Ja. Oh, man trodde inte att man kunde älska Adil Rami mer än man gör, men nej. Oh, herregud i himlen.
Förresten, vet du vad hon säger? Hon säger inte grattis till guldet, nu kommer jag på, hon säger, jag tycker
grattis
mycket
till tjejen.
Jag tycker mycket om din mustasch. Säger hon. Så är det.
Ja,
det är helt sant. Och vilket faktiskt är exakt de raderna som Pamela Anderson ska inlätta deras relation med också. Så att, ja, lite av en pussy magnet.
Ja, gud. Sätta briljant
på det om man inte får säga sånt i podd. Men...
Jag tror man får det.
Ja, men det är väldigt, ja, det är kanske det roligaste med hela krönikan. Men
alltså ganska, alltså sådär, dubbelheten för Kolinda just den dagen, att förlora en VM-final, jättetufft, men att få Mykonos, en bra lek.
Alltså, i rena turistintäkter och liksom BNP och så vidare, så tror jag att det kanske är ändå en vinst som man är beredd att ta. Hon har ju dessutom slagit igenom med dunder och brak i TV.
Mm, just det. Bara få mig i TV. Nej,
hon tog ju så mycket på Macron den där dagen. Det var ju liksom, hon hade ju någon form av så här taktil kontakt med honom hela tiden. Så att det spred ju ganska mycket kul bilder på Brigitte Macron när hon sitter lite bredvid. Och du vet, med typ, jag vet en som kommer få sova på soffan i natt och så vidare.
Ja. Ja, Macron, han hade, alltså det fanns någonting sån där totaldrängfyllan över dem. Inte det att han var berusad, men att man kände att det här är en kille som pikar så oerhört hårt precis exakt just här nu. Men gud vad det kommer hända grejer sen.
Ja, exakt så. Ja, det känns väldigt mycket så. Han, det är också kanske ett av få tillfällen där han inte riktigt kan hålla tillbaks. Det är väl också det här problemet med att vara typ 40 år och en av världens mäktigaste. Men att du känner, alltså där måste han ändå känna att jag är nästan lika gammal som de här. Liksom. Han är ju bara pyttelite äldre än Giroud eller Lloris. Vem är äldst? Det var ju ett rätt ungt gäng det här. Men hur som helst. Roligt, roligt. Deuxième étoile heter den. Andra stjärnan. Den finns väl inte på några så kallade streamingtjänster, men man kan säkert hitta den om man är frankofon och går in på TF1, den franska kanal 1, deras hemsida.
Macron som ju är dessutom Marseille-supporter, så ja, 2019, här kommer vi. Drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU. Det har hänt en annan sjuk grej, Simon. Nu kommer jag på, det har hänt lite grej faktiskt.
Bra.
Det här är jättesvårt och jag ska inte, vet inte om det är svårt att hantera, men jag kan väl svårt bestämma mig om vad jag tycker om det här. Men Andrés Iniesta har i alla fall varit i Spanien och firat jul. Och framförallt har han firat det som är väldigt stort i Spanien och även i Sydamerika. De tre vise männens högtid, alltså det som vi kallar 13-dagsafton. Mm. Det här är jättestort i Spanien. Det är rätt många familjer firar egentligen inget speciellt den 24-25, utan klapparna och allt det kommer just på 13-dagsafton. Eller i, någon gång under 13-helgen heter det, va? Iniesta har slagit på stort och dragit ihop tre utklädda då vise män, vilket inte är så vanligt. Lite som att man har en tomte hemma, kan man säga. Varav två har målat sig då på, får vi gissa, familjen Iniestas uppmaning med så kallat blackface. Alltså de är i ansiktet helt svartmålade. För att kanske någonstans, gissar jag, likna det som man, när man pratar om de här tre vise männen, så, och när man ser bibliska bilder, så är det väl
Kasper, Melker och Baltasar, eller vad de
ja, heter. Exakt. Vet inte vem av dem som skulle vara lite vitare, men hur som helst, detta är tolkningen, och detta har ju fått ringa på vattnet, är kanske fel ord, men en kritikstorm mot Andrés Iniesta och alla som vet någonting om den här problematiken kring det här, eller varför det är problematiskt, är inte förvånade över det här. Blackface, alltså den här traditionen att vita människor målar sig svarta, är, har en lång och mycket problematisk, för att inte säga rent rasistisk historia. Framförallt i amerikansk nyhetsindustri så var ju det här väldigt vanligt för 100 år sedan, och senare dess också. Det var liksom en sorts, ett sorts cirkusnummer. Den som skulle spela svart spelade, alltså, spelade alltid väldigt mycket på fördomarna kring svarta människor, att de var liksom lite mentalt bakom, eller kanske sexuellt utmanande, eller väldigt impulsiva och så vidare. Det finns det var liksom en, den målade vita svarta mannens roll i teater och så vidare, på framförallt på den amerikanska kontinenten.
Ska jag berätta en sjuk grej bara?
Ja, alltså, visst, varsågod.
Ja, mitt i sådär, så jag just när jag upptäckte hela Iniesta gate, man kan säga så. Så alltså igår eftermiddag någon gång, och har på sådär, i bakgrunden så står SVT på en svensk film från 55 som hette Ljuset från Lund. Handlar om Sten Stensson Sten, som bor på landet utanför Lund. Hon håller på att skriva en socialpsykologisk bok om ungdomsproblemen. I trakten ligger experimentskolan Fridhem, och de kringboende lever i skräck för skolpojkarnas busstreck. Just i den här filmen, en stor musikscen med små, de här buspojkarna då, där en är trumpetare och har blackface. Så 1955 kunde det se ut precis så i Sverige också. Det var ett sammanträffande som jag tyckte förtjänade påpekas.
Du har ju helt rätt, började för länge sedan i USA till exempel, men det här fanns ju hela vägen in på 60-70-talet, fanns det i alla fall i liksom bildkonst och i återgivning, kan man säga, av svarta, och ja, men även i liksom barnunderhållning och sånt där, så förekom det här, alltså, och framförallt kanske att man återgav de svarta som barnsliga eller tokiga eller roliga. Det var alltid de epiteten eller de egenskaperna som tillskrevs. Ja, nej, jag har inte så mycket mer att säga om det här, annat än att det har blivit ett lite så att ganska tydlig skillnad i kulturer, för att på inom liksom den anglosaxiska världen så lyfter man ju det här utan problem, och alla, eller utan problem, alla kan se problemet, alltså det är inte så svårt att acceptera och förstå varför det här är problematiskt, medan i Spanien så är det här ganska vanligt, alltså det är jättemånga familjer som har, om man nu i den mån man har råd, som hyr in folk som klär ut sig så här, till exempel. Alltså att använda rasistiska nedsättande tillmälen är också väldigt, väldigt vanligt, och det finns liksom ingen, det finns inte någon, jag skulle nästan säga att alltså den delen av befolkningen som skulle kunna tillhöra någon liksom upplyst intellektuell övre medelklass, eller det som man kanske skulle kalla PK-maffian på vad heter det, Henrik Schiffertska, är så pass liten, tror jag, så att de har inte knappt en stolpningsföreträde i det här. Känner man till Spaniens historia också, så vet man ju också att det finns fram till också ganska så nyligen rätt så mycket liksom en politisk styre som mer eller mindre uppmuntrar den här typen av, eller i alla fall inte på något sätt tar avstånd från de här idéerna. 2008 var det som Peking hade OS, va? Beijing.
Jag vet vart du är på väg någonstans. Ja.
Då åkte Spaniens... okej, okay, sorry att jag skrattar, men alltså det, man kan nästan inte göra det. Då åkte Spaniens baskettrupp till OS med en bild när alla gjorde liksom sneda ögon, alltså med fingrarna så här. Här kommer vi, Kina.
det var en sån här reklambild också, tror jag att det var. Det var en sån här ren sponsor-grej.
Ja, alltså det var inte som den här senaste Premier League-grejen, att man råkar sitta i på en middag lite. Och råkar hajla lite.
För vem har inte gjort det?
Det här var ju lagbilden. Ja, nej, men det är så förtvivlat konstigt på alla sätt. Och så fick de jättemycket kritik, och stora spelare som Pau Gasol, alltså ett helt gäng som spelar i NBA, som alltså spelar med inte bara med mycket svarta spelare, utan med de mest kända svarta eller afroamerikanerna egentligen, alltså då, och de rikaste, de mest inflytelserika i den amerikanska kulturen, tyckte liksom inte att det här var så mycket att orda om, och fick du gå ut och be om ursäkt i efterhand och så. Men ja, det var som någon sa, hur kan det här hända i fotbollen, inom idrotten som är så blandad? Alltså, ingen fotbollsspelare på hög nivå har ju undgått att vara lagkamrat, dela omklädningsrum, dela plats, eller vad heter det, säte på bussen, vad du vill, med en spelare som är svart. Alltså det är ju helt, det har ju inte Iniesta gjort heller. Det har ju framförallt inte kanske Pau Gasol gjort då, som spelar basket och så vidare. Pratas det aldrig om det här då? Och man får väl konstatera att det gör kanske inte det.
Nej, men alltså just den latinska sfären är väl alltså väldigt speciell. Alltså det finns ju 1 000 miljarder exempel. Alltså när Lewis Hamilton körde Formel 1 nere i Barcelona, det fanns sådana här blackfaces på hela läktaren. Det står liksom att vi är Hamiltons familj. och de blev ju intervjuade och sa, men det har inte ett dugg med rasism att göra. Vi bara retas liksom. Ja, men vadå retas? Ja, men, och dessutom så är han inte riktigt svart. Så här, jaha, ja men då så.
Jag öppnade ett case här för typ hets mot folkgrupper förtal. Ni kan bara fylla på när ni känner för det.
Ja, men då, Aragonés var förbundskaptenen som ju kallade Thierry Henry för Negro de Mierda för något EM eller VM eller vad. Luis Suarez, Uruguay, med hela den Patrice Evra-affären där han var att kalla honom eller Negro. Och du hade i somras där när Sydkorea räddade Mexiko i VM, när de slog Tyskland där, och det var ju massor av mexikaner, alltså supportrar, men även så tv-profiler och så, som gjorde de här då snedögonen i någon sorts totalt missryktad hyllningsgest till koreanerna.
Tack för hjälpen, era gulingar liksom. Det är lite så, det är som att man skulle säga så på svenska ungefär.
Väldigt mycket så. Och jag tror att det finns 1 000 olika skäl liksom till att varför händer här liksom i just Spanien, Mexiko, den latinska sfären. Lite, och det var det de hänvisade själva också, att det finns en sån där karnevalkultur, alltså den här medeltida kulturen liksom med när allting är upp och ner, man retas med allt och det finns inget som är heligt och att den lever kvar. Plus att du såklart inte har konfronterats med den här debatten liksom.
Nej, men det är väl det, precis. För att jag minns att Henok Goitom sa till mig vid något tillfälle att när han spelade i La Liga så hade han någon tränare, nu minns jag inte om det var när han var i Almeria möjligtvis, som kallade honom uteslutande negro, eller om det var negrito. Alltså svart, eller ja, neger om man vill. Alltså det är ju samma, det är ju exakt det ordet. Och ja, passa el negrito och så vidare, hur det nu var. Och han, om jag inte missminner mig, nu vill jag inte ful citera Goitom, men att han berättade för mig att han fick säga till, du kan inte kalla mig så liksom, det funkar inte. Och att man får stöta på, precis du lyfte Luis Aragonés, att man stöter på det som spelare i Spanien, eller som svart överhuvudtaget tror jag i Spanien och kanske Latinamerika, men jag vill nästan säga att det är Spanien som är mest chockerande, för att det är Spanien är ändå granne med Frankrike, förstår jag menar, det finns ändå så här, det är någonting som är konstigt med att det här kan leva kvar i Västeuropa. Men ja, hur som helst, då kommer alla säga precis det. Jag menar absolut inget med det. Och det är klart att inte Andrés Iniesta gör det heller. Alltså det, jag menar, jag är den första att ta honom i försvar i alla lägen. Det behövs ju aldrig ens. Liksom. Det är en sån genomförebild på alla sätt. Alltså det finns ju ingen människa som har haft något ont att säga om honom. Här handlar det förmodligen om att han inte, liksom många andra spanjorer och en hel del fotbollsspelare, inte hänger med egentligen. Så här såg det ut när han var barn. Så här var hans liksom, drömjul när han var liten. Att det skulle komma in liksom tre levande, tre vise män och vara utklädda. Och det är ingen som reflekterar över att det var nedsättande eller exotiserande eller rent rasistiskt. Det har bara alltid varit så. Och det är fortfarande så på väldigt många håll i Spanien.
Jag tänker att det är som spanskt herrmod ungefär. Liksom. Alltså de ser ut som 60-åriga gubbar allihopa. Det är så här, en sorts visualisering av hela den där. Liksom. Jag har ju alltid sagt negerboll-aura-grejen. Liksom. Det där murriga kläder, läderskorna, det är så brunt och grått och fan, och sån här Massimo Dutti-scarf, om man ska vara riktigt jävla edgy. Liksom. De hänger inte riktigt med på det sättet.
Nej, det kan väl säga. Jag hade vi haft en halvtimme hade jag kunnat liksom utgjuta mig om spanskt herrmode. För att det är ganska rätt stora regionala skillnader faktiskt. Mm. I det liksom rätt så här, riktigt klassiskt välklädda Andalusien eller Sevilla. Där man liksom, folk kan gå runt i tredelat och ja, du vet, ser lite aristokratiska ut. Och Barcelona där det är mycket så här, två dreads, en munkjacka. En liksom sån här uttänjd öron piercing och en spliff, så att jag förstår vad du menar. Det är väl, det gemensamma är väl att det inte är ett land som är kanske så, ligger så i framkant kanske just på den fronten.
Nej. Och sen lite handlar man också så här, är det hela världen, så här, nej, det är inte alltid det, det är klart att det är på samma sätt som om den 60-årige gubben som någon gång råkar säga fel, det behöver inte vara världens största skandal varje gång. Man lär sig, man tar liksom ett nytt steg, man förstår att det här är sårande, kränkande för någon, och sen korrigerar man liksom.
Ja.
Det som man kan hämna i, alltså jag vet att lite av spåren efter hela Iniesta-gate här nu är ju att många tror, ja men Iniesta och hudfärg, han har ju så att säga själv blivit retad för att han inte är svart, så att säga. Och det finns ju alltid hela den där liksom, i alla den här sortens diskussioner så finns ju dagisargumentet sådär, ja men tänk om det vore tvärtom då. Sådär, ja men du vet att kalla någon för blatte får man ju inte, men att kalla någon för svenne, det går bra liksom. Eller det där, ja men tänk om en man hade sagt så om en kvinna någon gång, då hade det blivit ett jävla liv. Och det där är ju,
ja, det där är ett riktigt sånt intellektuellt hållbart argument, Jasper. Jag lyssnar alltid till det. Tycker alltid det kommer riktigt bra och så här, riktigt smarta utläggningar i den typen av tänk om.
Det är en bra kolon är det, eller hur?
Det är en jävligt bra kolon. Dock skulle man kanske kunna säga så här, om man ska bara göra ett rent så här, sociokulturellt slutsats kring detta, är det kanske att Andrés Iniesta är världens kanske vitaste fotbollsspelare, och då pratar jag inte om hans hudfärg, men det finns nog få som har känt som att de tar mindre intryck kanske av, ska jag säga, afroamerikansk populärkultur till exempel. Eller postkolonial och antirasistisk debatt. Det känns som att hans värden och världsbild är någon annanstans. Och
han är inte François Fanon, om man säger.
Nej, och han är inte, jag tror inte att han lyssnar på Drake, om du förstår vad jag menar. Fast vad vet jag i och för sig. Men det känns väldigt mycket som en kanske världens vitaste fotbollsspelare, även om man bortser från hur han ser ut.
Där har du alltså parallellen med just Griezmann, som ju var i en likadan blackface gate och som hade lite mindre skylla på, om man säger så då.
Som älskar allt som har med svart kultur att göra. Han vill ju bara bo i typ ett ghetto. Han vill bo i Compton liksom, i en riktigt fin, alltså en superblingad bostad, och spela basket. Det är väl det han vill egentligen.
Ja, och vem fan vill inte det?
Ja, jag kan klara mig, ska jag vara helt ärlig med. Just från jag har jättesvårt för hela den här. Jag tycker faktiskt det här är också en helt annan debatt. Men jag är typ lite besviken varje gång fotbollsspelare kommer ut med att de älskar NBA eller NFL och sånt. Jag tycker att det är typ kanske det enda. Fotbollen är ett av väl två områden där Europa står sig så fruktansvärt som en så fruktansvärt stark motpol till USA, eller där vi kan trycka till dem så himla hårt rent liksom kulturimperialistiskt. Och då tycker jag det är en sån otrolig besvikelse att de hela tiden måste
svassa.
Exakt, fjäska för den här NBA och NFL-kulturen. Mm.
Du ska sy ihop den här...
Johanna Frändén i takt med tiden.
Där är man.
Men ska vi berätta, kan du inte förklara lite om vad han gjorde exakt i Griezmanns? Inte säkert att alla minns det. Jag minns det väldigt väl. Men...
Han gick väl på någon slags sån här maskerad och han gjorde som utklädd till en Harlem Globetrotters-spelare med basketlinne på och ett stor peruk och ett blackface helt enkelt.
Just vad han gjorde. Det har ju gett upphov till... Han bad om ursäkt. Iniesta tror jag inte har gjort det. Och jag tror inte... på ett sätt kan jag känna att... Jag ska inte säga att det hedrar honom. Men jag tror att det var... Det som du säger, det var... Kritiken var mycket värre mot Griezmann. För att det är så uppenbart... Dels var det ju han själv då, såklart. Men det är också så uppenbart att... det här var en drift. Inte från hans sida såklart. Men det var ett modernt blackface. På så sätt att... det handlade liksom om nutidskultur och det handlade om någon som är jätteintresserad av just den här amerikanska basketsfären och allt vad det innebär och att han ändå inte hade liksom koll på för detta var problematiskt. Någonstans tror jag i nästa fall, om du inte alls känner till den här historien, vilket inte är så himla lätt att göra, jag tror ganska få spanjorer vet vad varför liksom ett historiskt perspektiv blackface har är en rasistisk aktion eller vad man ska säga symbol, så är det ju lite svårt att förstå varför det är problematiskt, men i Griezmanns fall så skulle man kunna tänka sig att tar man till sig så mycket svart kultur, nu säger jag det för att förenkla lite grann, så är det lite misstänkt att man har missat just det här perspektivet, eller förstår jag menar?
Han har ju samtidigt tagit in en latinsk och uruguayansk kultur, jag vet inte, det kanske på något sätt.
Men alltså han exakt. Och jag tänkte precis säga det, för han är ju ett med den här liksom uruguayanska klanen i Atletico och stod på fotograferades på Madrids flygplats med en sån här mugg med matte och uruguayansk landslagströja när han väntade in Diego Godin, säger vi, vem det var som skulle komma tillbaka från semestern. Och dessutom så har han ju, det skulle man kunna säga möjligtvis då lite i hans försvar, varit mer eller mindre spanjor i hela sitt vuxna liv. Jag menar, han har ju varit i Spanien sedan han var 14-15 någonting. Så det är klart att han har kanske mer en spansk vardagssyn på det här då, på något sätt. Det skulle man kunna tänka sig faktiskt.
Ja, det tror jag.
Men han hatar ju att vara fransman. Han vill bara vara allt annat. Han vill vara uruguayan. Han vill vara kanske amerikan, spanjor. Men det enda han inte vill är att vara fransk liksom.
Och det är han.
Ja, han är det verkligen.
Det är lite tufft och sköt hem ett VM till dem och sådär. Ska man sy ihop hela den kulturella approprieringsdiskussionen då mot spansk fond, så ska jag vill jag berätta en historia om en gammal kompis till mig som en gång då för många år sedan var inbjuden på maskerad i, jag tror att det var Barcelona, kan ha varit Madrid också. Och temat för maskeraden var Indios y Vaqueros, alltså indianer och cowboys. Vaquero är alltså cowboy på spanska.
Också det spanska ordet för jeans, om ni vill
just det.
Sån specialkunskap.
Alltså sådär, en totalt kulturell approprieringstema på en maskerad. Och min då gamla kompis fick höra det där. Och Vaquero kan jag väl klä ut mig till. Så han gjorde det. Han tog på sig José María Vaqueros Barcelona-tröja och gick dit.
Ja, du vet att jag intervjuade hans Vaqueros dotter.
Just det, jag såg den.
För Offside. Hon, jag gjorde ett långt reportage där om Clasico. Hon jobbar ju numera på Mundo Deportivo. Ja, en speciell uppväxt i Barca-familjen som hon berättade om. Där kan man prata ingångar.
Ja, den var fin. Ska också snabbdroppa. Vi spelar in det här på tisdag förmiddag. I kväll så är det första Liga Cups-semifinalen Tottenham mot Chelsea. där finns också en sån där, om vi går in i PK-minfältet och den kulturella approprieringsdiskussionen, så det har varit jättemycket uppmärksamhet kring antisemitism och rasism på Chelseas läktare. Det är nog säkert alla väldigt bekanta med, inte minst då Raheem Sterling Gate. De har ju också en historia av sig då att just mot Tottenham köra en del delar av deras supporter som kör då rent vidre antisemitiska ramsor. Det är liksom Spurs are on the way to Auschwitz och så vidare. Totalt vidrigt. De kommer komma till bortamatchen med sina egna publikvärdar och med nolltolerans mot alla sorters av rasism och antisemitism. Det som är spännande just med den här grejen är också då att även Tottenham då, som säkert många bekanta med, då har själva då tagit på något sätt makten över begreppet då att vara judarnas klubb. De kallades ju för då, skälldes för jids och jews på under många, många år och valde själva att sno det då, att man kallar sig själva för jids istället, alltså någon sorts pendang till hela den här svarta förbessen för att prata om niggas liksom.
Eller gay-rörelsen.
Exakt,
det
precis.
Det var ordet gay som var det här typiskt första som man tog till sig. Det användes negativt och så bestämde man sig för att men vi är gay. Mm. We're here, we're queer, get used to it.
Precis den. Nu då, det blir ju mer så här känsligt och kittlande just med vad gör vi med att det står 15 000 Spurs-supportrar. Jag har varit en av dem som står och kör liksom jids. Och då finns det flera stycken sådana judiska organisationer som då nu fått med sig, tror jag, klubben Tottenham också ombord på att säga att nej, det här är inte, alltså alldeles oavsett om man använder det som ett pejorativt eller om man använder det som en hyllning till sig själva, så det är så oerhört historiskt laddat med jids-begreppet som självstort, så att det spelar ingen roll vem som säger det, hur man säger det, ge fan i det helt enkelt.
Ja, precis, det finns ju någonstans, så finns det ju en gräns där för hur mycket man ska ironisera och som du säger, vända på begreppen och så vidare. Det är lite som kvinnor som kanske kallar sig själva sluts och så vidare.
Just det. Nej, men vi lär oss, vi blir lite bättre, vi går vidare. Det är så det funkar. Och, återigen,
men Chelsea har också en alltså judisk supporterdel, är det inte så?
Alltså alla har väl alla supporterdelar i de här stora klubbarna så, men det är som mer traditionellt historiskt, så har ju, alltså herregud, de har Roman Abramovich som ägare, men att historiskt så har Tottenham King White Hart Lane varit mer.
Ja, det är ofan. Ja, precis. Nej, jag bara minns att jag läste något vittnesmål för många år sedan från en riktigt tung Chelsea-supporter som var jude och som berättade om detta. Kanske kan återkomma det ämnet om jag hittar detta, vad det var för någonting. Jag minns inte riktigt det nu. Okej, ska du dit eller?
Nej, jag ska faktiskt tv-jobba på distans. Det är planen. Mm. Det är lite trist också. Dubbelmöten har ju förstört kuppen faktiskt.
Ja.
Alltså Spurs Chelsea i all ära, men Manchester City mot Burton i två matcher. Undrar vilka som vinner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag älskar doften av napalm på morgonen.
När vi ändå är inne på Premier League, och det är typ det enda som har hänt under julhelgen. Jag ska ställa en liten prognos. Jag måste säga att jag blev lite tagen på sängen, som ganska många, över att City höll på helt plötsligt att tappa greppet och Pep Guardiola börjar se ut som den där mannen som, alltså geniet handlade mycket om att han hade liksom en aura på huvudet, så var den borta helt plötsligt, och han stod och hade inga riktiga förklaringar, och det kändes som att nu kan vad som helst hända. Sen var det en imponerande comeback, får man säga, i matchen mot Liverpool. Varsågod, följ mig för er intressanta och originella Premier League-analyser.
Där satt den, ja.
Ja, nej men vad för jag ett tag känns som att det här, nu är det läget tappat. Nu tror jag fan att de vinner Premier League igen.
Ja, alltså visst tyckte man om ändå att det kändes som en sån här tidig, det är väl lite så följdeffekten av att de här stora klubbarna blivit sin i helvete bra, att man har inte råd att förlora matcher längre. Alltså, förut kunde du ha en dålig period på en och en halv månad och ändå vinna ligan, nu så det var ju en VM-final för City redan nu.
Ja.
Känns som i ja. December, januari.
Ja, ja verkligen. Mm. Men ja, precis. Det är väldigt lätt att känna så här var det aldrig förut. Och så vet man inte om det stämmer riktigt. Men visst är den här allmänna känslan att det blir mycket, mycket fler matcher. November är värre än någonsin. Och man har inte råd att tappa poäng någon gång. Alltså rent matematiskt så kan det ju inte vara så att det har blivit mer så i alla ligor, för att det håller inte riktigt. Men just i Premier League kanske det känns som att den analysen är giltig. Är det ens rimligt att det är så?
Du menar rent matematiskt att det är så?
Ja, att det är så mycket tuffare nu.
Ja, alltså det är väl tuffare i det bemärkelsen att bottenlagen, det har ju pågått under 15 års tid, att de tar inga poäng längre mot de stora.
Nej, men det är ju inte så jävla nytt liksom.
Nej, det är typ 15 år gammalt som hela myten om det. Men att det är extremt, alltså det är mycket, mycket mer så nu. Det är knappt att Southampton tar poäng längre mot de stora. Ursäkta då, det gjorde de det alldeles nyligen. Men som princip,
ja, just det.
Det är så väldigt, väldigt skiktat.
Så att det är också en sån där grej som folk älskar att slänga sig med. När vi pratade inför podden så sa jag ju till dig att vi skulle kunna ha en spaning som kan återkomma med väldigt ojämna mellanrum, nämligen att den liksom trötta spaningen som alla gör samtidigt och tror att de är först med. Den här har ju pågått i 15 år, just den här spaningen. Inga tar längre poäng av storlagen, vad har hänt. Och att man verkligen kan fortfarande sitta och bara tycka att det är en nyhet. Två, den här lite korta listling då. Atletico Madrids målvakt Jan Oblak är otroligt underskattad. Jag vet inte hur många människor som har sagt det de senaste typ 2, 6, 8 månaderna, och kanske framförallt de sista 2 veckorna. Det är som att väldigt många fotbollstyckare liksom kastar ljus det här på, kanske på Twitter eller säger i en tv-studio, och är så fett nöjda med sig själva, för nu har de jävlar mig slagit huvudet på spiken. Jag skulle utnämna detta till 2019 års tröttaste spaning.
Ja.
Den första trötta i alla fall. Den första av många trötta spaningar, får vi hoppas.
Alltså den är nästan så att den i princip blir trött i samma ögonblick som du tänker den. Första gången, vill säga, för vad kan det vara, 3 år sedan när Jan Oblak kanske varit underskattad. Så när man har formulerat den för sig själv så känns den redan gammal liksom.
Ja, exakt så. Framförallt så är väl den här idén, alltså det är så, alla ingredienser är trötta. Här har vi en målvakt. Oj, de är alltid, alltså de kommer för all den uppmärksamhet. Han spelar inte i något stort landslag, och herregud liksom, det är så trött så att man typ somnar när man tänker tanken. 3, Atletico Madrid är ett lag som jag alltid underskattar. De får aldrig så mycket uppmärksamhet som de borde.
Trippeltrött.
Ja, det är trippelgäspning faktiskt på den spaningen. Så, nu har jag fått det i kroppen också. Gud vad skönt. Ska vi gå vidare mot vad som skulle kanske hålla på att bli ett rekordlångt avsnitt, Simon?
Ja, herregud. Här får det redigeras och klippas, tänker jag.
Inte säkert att det behövs. Folk kan ha saknat oss också. Jag ska skicka ett litet tack och en liten blinkning till er som hör av er i sociala medier. Jag finns ju på Twitter. Simon finns ju ingenstans med annat än eten. Men vi har också fått ett litet Twitterkonto i poddens ära skapat. Fotboll Radikal eller Podcast Radikal kan ni söka på. Och där finns lite extra material och lite explainers till det vi pratar om ibland, länkar och så vidare.
Lägger och pigga spaningar kanske.
men även supertrötta spaningar, tänker jag, skulle kunna få plats där på sikt.
Har du tänkt på det här med att Leo Messi bara rankade som 5? Att det kändes jävligt konstigt.
Alltså vad fan är det för fel på folk? Alltså folk kan fan inte fatta.
Han är jättebra ju. Alltså kolla statistiken också.
Alltså kolla statistiken. Alltså jag skulle vilja säga det här. ni kan hålla på hit och dit med någon vann VM och någon brände, han kanske brände en straff och så här. Men alltså Leo Messi, det är världens bästa fotbollsspelare. Och där tänker jag inte ändra. Jag byter inte, jag flyttar mig inte en tum, va? Ja, exakt, vad bra Simon. Det var 2018 års december i alla fall, tröttaste spaning. Men den där kommer ju i och för sig alltid när det är omröstningar. Märkte du också att det blev jobbigare och jobbigare för dem som företrädde den här att Leo Messi ska ha alla priser falangen, eftersom han liksom inte fick något, och det var ju hela tiden såhär, vad är det för jävla människor som röstar, och det är typ nästan alltid journalister och så typ gjorde, eller så är det kanske då journalister och förbundskaptener och spelare och så vidare. Ja, det har ju varit lite olika konstellationer i Ballon d'Or till exempel och FIFA-priset så. Men så gjorde Guardian sin stora genomgång
där
jag, ja precis, där jag är med bland annat, vi är några röster från Sverige. Och de har ju, men det är inte bara journalister, det är också en del för detta spelare faktiskt. Men jag tror nästan alla de spelarna har någon form av expertroll, mer eller mindre. Liksom. Skitsamma, och så blev han ändå då bara, jag tror att det kanske var femma där också. Eller? Ja, han blev inte topp två i alla fall. Jag tror inte han var topp tre eller. Och då blir det också så här, då var det fortfarande någon som orkade, men kanske bara två stycken den här gången, bara så här, men vad i helvete är det för fel på folk, har de ingen jävla aning om hur fotboll fungerar? Och då börjar det kanske halta lite. Det kan inte vara så att 10 omröstningar slår fast det här, och alla typer av fotbollsexperter, spelare, förbundskaptener, tränare, lagkaptener, alla har sagt sitt och fortfarande fattar alla de fotbollssämre än en svensk Twitter-trio.
Ja, det är spännande. Det är spännande.
Och jag kan stänga lite en gardering. Jag tycker nog att Leo Messi är världens bästa fotbollsspelare. Men det är ju oftast inte frågan.
Det tycker väl alla. Det tycker väl alla hela tiden tycker väl det. Det handlar inte om det.
Nej, det handlar ju om året som gick och säsongen som gick. Och stora definierande ögonblick är en del av det. Och det är till exempel att göra ett dåligt VM. Även om man inte har citat hjälp av lagkamraterna, citat slut. Det kan vara att missa att bomma en straff i ett extremt viktigt tillfälle i en match i VM till exempel, och så vidare. Sånt spelar in. Annars så blir, då kan man skita de där priserna. Då kan man bara göra en statistikgenomgång och plocka fram vem som har varit bäst. Det är inte så svårt.
Ska vi vidga våra perspektiv och gå vidare i världen och prata om något som det pratas alldeles för lite om, tycker jag.
Invandringen.
jag tänkte ha en spaning där. Nej, men jag tänkte sådär vidga lite ifrån. Asiatiska mästerskapen pågår ju som bäst. Erik Niva är utsänd för Sportbladet och bevakar med den äran.
Vad glad man är över det.
Visst är man glad att det fortfarande finns någon slags ambitioner här i sportjournalistvärlden och lite perspektiv och allt, faktiskt.
Också lite en påminnelse om att man, och det här tycker jag gäller ju även för alla möjliga ligor och damfotboll och vad du vill. Det handlar ju ofta bara om att väcka intresse på ett kul sätt och hitta bra stories och så får egentligen vilken turnering som helst lite liv. Jag ska inte låtsas som att jag har suttit klistrat på något sätt framför det, men man hänger ändå med på ett sätt som jag inte hade gjort om inte han hade varit där.
Det är ju lite så här lathetsmässigt, det är lite som när förr om åren när det bevakades från början väldigt mycket med Paralympics och så, och det var så där, det finns så extremt mycket bra berättelser för att ingen har berättat om dem förut, så att det var liksom bara ett stort smörgåsbord att komma till och börja sortera ur. Anywho, Indien är där och spelar. De slog Thailand i första matchen enkelt och möter nu då hemma.
Och det var första gången de vann en fotbollsmatch i
någonsin överhuvudtaget.
Nej, men var det inte så 30 år sedan, eller var det ännu mer?
Ja, de är rätt kass liksom. De är generellt idrottsmässigt kanske världens mest underpresterande land ju.
Och där har vi liksom kanske 2005 års
tröttaste spaning
i fotbollsspaning. Alltså Indien med alla sina jävla invånare. Vi kan ha så jävla kast på fotboll.
Exakt det. Det kan man prata om, men det ska väl inte.
Nej. Vi kan ju skicka en blinkning till vår ärade kollega och vän Kristoffer Kroko Bergström, som i alla fall vet att de är bra på kabaddi.
Exakt, och om man fick välja att vara bäst på kabaddi eller fotboll, som är valt kabaddi alla dagar i veckan.
Ja.
Men alltså Indien och fotboll, jag tänker liksom inte då träna ner i 2005 års slöaste spaning, men jag tänker sådär, zona mig in mot det jag egentligen pratar om genom att prata om saker som jag inte pratar så mycket om. Alltså Indien är speciellt i det att de har två stycken högsta ligor som inte kommer överens med varandra. Man vet alltså inte vilka det är som är. Alltså de har typ en allsvenska, Indian Super League, och sen har de en allsvenska till som heter I-League. Vilket ju är lite speciellt. Mycket speciellt.
Vilken spelade Brian Georges igen då?
Han spelade vid det som heter Super League, va? Och det där är liksom lite så här talande för hela det politiska läget i Indien också. Uppe i Västbengalen, därifrån kom det en sån här fascinerande historia nu före jul någon gång, om en klubb då som då tidigare stöttsats politiskt då av det här förra storpartiet då, det sekulära sossepartiet All India Trinamool Congress, men som då senare nu har börjat stöttas av BJP, alltså regeringspartiet då, Narendra Modis då, mer högerpopulistiska, hindu-nationalistiska parti. Och det som hände då före jul var att det skulle hållas någon sorts...
Det är en indien sverigedemokrater skulle man kunna säga. Alltså det är verkligen också sjukt hur den här, så här högerpopulism ser likadan ut överallt. Det är karbonkopia med lite kulturella avvikelser, är det inte så?
Precis överallt, och låt oss komma dit. Men först fotboll då.
Ja.
Jo,
ibland får man ta den långa omvägen, ja, även i fotbollspodd.
Den långa vägen hem. Jo, de var alltså bjuden till en turnering då. De skulle spela en turnering då i november någon gång, den här klubben då. Och när det då är dags för match så dyker laget upp. Eller två olika lag dyker upp och båda hävdar att man representerar samma klubb då. Båda de här lagen eller stöttade var sitt politiskt parti.
Oj.
Och det blir bråk och slagsmål och flera förda till sjukhus och sådär. Alltså symboliken är det på något sätt. Och därifrån då, låt oss zona in mot det andra då, det andra Indien, det politiska Indien. Det har ju rapporterats i veckan här, fast alldeles för lite, om det som kanske måste vara de senaste 10 årens största och bästa konstverk. Nerifrån Kerala då, nere på sydvästra spetsen av fastlandet i Indien, som också är lite så här fotbollssupporter hemdelstaten då. Kerala Blasters är Indiens Borussia Dortmund supportervice. Piskas fotbollsmässigt, men fantastiska supportrar. Det som har hänt där är då att där ligger ett stort tempel, Sabarmala templet, som har varit stängt för kvinnor i fertil ålder, alltså från 10 till 50, eftersom då det inom hinduismen så räknas menstruerande kvinnor som något orent och som har haft tillträdesrätt till templet, vilket då överklagades till högsta domstolen då, eftersom det anses som diskriminerande,
bryt menstabut och så vidare. Eller skulle de kanske kunna behöva en liten uppsving eller hjälp med den kampanjen?
Lite smått. Och de fick igenom det, och templet skulle öppnas för kvinnor. Problemet var att när kvinnorna då, ett par stycken, vågade sig dit, så blev de utsatta för stenkastning och det blev dödsfall och det blev helt totala stora protester, som så ofta. Och det som då hände här i förra veckan, rapporterat i någon sorts notisform snarast då, i svenska och västeuropeiska medier, är att ungefär 5 miljoner indiska kvinnor bildade en, vad var det, 50 mil eller något sånt där, lång mänsklig kedja längs med vägarna nere i Kerala.
Jag tror det var mer än så, men visst. Mm.
För att då protestera, för att få tillgång, alltså dels såklart så protesterade mot ojämlikheten i största allmänhet i Indien. Det var en kvinnorörelse.
620 kilometer lång kedja, säger vi då.
Alltså vi kan väl,
ja, faktiskt.
Vi kan ju bromsa, bara ta in den tanken. 5 miljoner kvinnor i en 62 mil lång kedja. De står där med händerna utsträckta i sina vackra klänningar i alla åldrar, för att protestera mot ett land som håller dem tillbaka och en religion som håller dem tillbaka.
Alltså det här är ju måste ju vara en av världshistoriens största politiska manifestationer. Det kan inte finnas så många som är större. Det är ju utan tvekan den största feministiska någonsin, antar jag.
Ja, det är klart att det är.
Ja.
Det är klart att det är.
Ja, det är helt svindlande. Det är helt svindlande. Det är så otroligt. Man får så otroligt mycket frågor kring det här, så att säga, både före och efter. Mm. Var kom det här ifrån? Varför vet vi ingenting om någonting som händer i världens största land, alltså rent populationsmässigt? Ja, jag vet inte, jag skulle kunna råda upp några till också. Men ta dig i land för all del.
Ja, alltså när den här moder var ju i Sverige på statsbesök i fjol, och hennes, eller hans parti då, BJP, har ju också då legat bakom, liksom, alltså vill hålla kvar förbudet för kvinnor.
Just det.
Det hänvisas, och det här tar någon sorts sån absurd vändning då, att den gudomen som dyrkas i templet Ayappa, en av Shivas söner, är alltså någon slags sån där överste superduper guden för incels. Alltså han levde i celibat. Därför tycker man att vad fan ska det springa massa fertila kvinnor runt i den hinduiska celibatgudens tempel. Det är ett stort jävla incel-tempel, det var det.
Det här är ju kanske det liksom slutliga intrigen som skulle, alltså som skulle ändå till slut skulle kunna få mig att intressera mig för Bollywood-film, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Om de gör det här riktigt bra.
Alltså det finns ju så mycket, too many jokes, som man säger.
Mm. Ja, det här är det kan man säga.
Och då säger jag som Zlatan Ibrahimovic brukade göra, all respekt för religionen, men, och sen så har man absolut ingen respekt för religionen, men, efter det.
Jag ska ge honom ett erbjudande han inte kan stå emot, okej?
Okay? En av, ska man säga, Västeuropas kanske äldsta, han är inte incel på något sätt, men en rätt så lämplig och andlig förebild för den här rörelsen av män som är jävligt trötta på liksom listiga och slampiga kvinnor.
Mm.
Det här är inte en supertajt övergång, men nu gör jag den i alla fall, för nu kommer vi tillbaks. Nu är vi tillbaks i Frankrike, förstår du. Nej, men det har varit stort pådrag i veckan. Michel Houellebecq, fransk samtidslitteraturs största stjärna, Europas kanske mest lästa författare, en av dem i alla fall just nu, har släppt en ny roman, eller kommit ut med, som det heter, som Jan Guillou sa någon gång. Han har kommit ut med en ny roman, det är hans sjunde i ordningen. Den heter Serotonin, jag har läst den själv i dagarna, och det är då det enda som det pratas om i fransk kulturdebatt. Det har varit en hel del i svensk också faktiskt. Men så pass stort är det när Houellebecq släpper böcker i alla fall. Han skriver i slutet av boken, eller hans huvudperson, antihjälten som man får följa, löser ett abonnemang, ett tv-abonnemang. Han har liksom en tillvaro där han mest flyter runt och bor på hotell på någon liksom nedsatt tariff, och så löser han ett abonnemang. Men till och med SFRs, det är motsvarande Telia då kan man säga, sportutbud gör honom uttråkad på slutet. Även oavsett om det handlar om Neymar eller vad du vill och så vidare. Så att Houellebecq har liksom känselspröten ute som alltid och får in en, det är inte alls någon, verkligen ingen smocka mot PSG. Jag tror inte ens han ägnar sig åt sånt, men det är ändå intressant att se att en sån emblematisk, vad ska man säga, samtidsskildring i Frankrike av Houellebecq får med Neymar på ett hörn. Det är som att det måste nästan vara så. Fint. Och detta, ja.
Var det därför han fick, jag sa att han fick ju hederslegionen i Frankrike i veckan.
Mm.
Han och hela det franska VM-landslaget.
Ja, det var nog för att det skulle bli en jävligt bra bild, tror jag.
Ja, den är fin.
Vad sa du?
Den är ju fin.
Den är fin. Finns det bilder ute på detta?
Alltså det utgår från. Alltså jag bara målade den i mitt huvud och där är den fin.
Ja, exakt. Nej, men jag tänker att de har kanske blivit medlade om att de ska få den, men inte att den inte har lämnats över i någon sån ceremoni än. Kanske får återkomma till detta.
Mm.
Jag vet inte. Detta fick mig i alla fall att tänka på det oundvikliga.
Döden.
Ja, lite döden. Och lite vem som är vem. Och därför tänkte jag lansera en quiz där du ska få svara på frågor. Jag har tagit ut några citat. Mm. Och det blir upp till dig att avgöra om vem av de här två liksom maskulina förebilderna som har sagt det ena eller det andra. Är det Michel Houellebecq eller är det Danny Houellebecq? Och var befann du dig när du insåg att de hade samma namn och så vidare?
Just det.
Det är inte så, jag tror inte jag behöver förklara reglerna mer än så. Jag berättar, eller jag kommer citera den ena eller andra och så får du gissa vem det är helt enkelt. Ska vi börja?
Vart är vi på väg? Kör!
Det främjar avskildhet. Man fokuserar och fortsätter med vad man måste göra. Men det minskar ens sociala liv.
Alltså det låter ju väldigt mycket som Houellebecq som pratar om någon slags läger för något slutspel eller något.
Detta är Michel Houellebecq, författaren, om hur det är att leva med livvaktsskydd. Det fick han göra framförallt efter att den förra romanen släpptes, som ju handlade om att Frankrike skulle islamiseras. Så Mission heter den. Det sammanföll ju också med det första riktigt stora terrorattentatet i jihadist-terrorattentatet mot Charlie Hebdo. Två. Det här är Houellebecq, eller Houellebecqs då, ord om Mike Tysons självbiografi, The Undisputed Truth. Han är en fighter, en galning. Jag är inte bara en fighter. Jag tycker om att ge kärlek också. Jag är en älskare. Men jag gillar den. Houellebecq eller Houellebecq?
Alltså det låter som att, alltså, utan att läsa en bok så där. Men i och för sig, vad fan, under tiden i Sunderland kanske han hade tid över. Så, men vi kör på Houellebecq där också.
Ja, det var faktiskt helt rätt. Ja, detta var väl snarare 2016 under den långa
knäskadan.
Mm. När han var borta som Danny Houellebecq till slut började. Han blev så sjuk så att han började läsa böcker för att travestera en annan känd fotbollsfilosof. Och berättade att han läste mest biografi då.
Mm.
Tre. Det är svårt. Det är en ensam stund. Jag hade så mycket tid. Jag gick igenom en period när jag inte ens lämnade hemmet. Houellebecq eller Houellebecq?
Det där är ju skadehistorik igen med Houellebecq.
Ja, fan, nu går vi ju bort den lite i förra svaret. Ja, det var precis det det handlade om. Detta var Danny Houellebecq om knäskadan. Han hade ju så mycket tid och så, ja, var så nyopererad så att han inte kunde lämna hemmet helt enkelt.
Ja, det känns som att Houellebecq har aldrig haft liksom problematik med att lämna hemmet, i alla fall inte av någon slags moraliska eller betänkligheter.
Nej.
Han är där ute.
Ja, det är en flanör. Fyra. Det var första gången i mitt liv som någon jag älskade blev mördad. Jag blev deprimerad.
Ja, det är en skarp iakttagelse. Man blir ju ofta det. Jag tror att det är Houellebecq igen alltså.
Vem av dem?
Danny.
Nej, inte alls.
Vem är det som har dött?
Michel Houellebecq. Det var faktiskt den, bland annat den nära vännen Bernard Marie som befann sig på Charlie Hebdos redaktion. Aha. När då de här två bröderna Kouachi mördade halva redaktionen. Michel Houellebecq förekom ju faktiskt på första sidan av det nummer som hade släppt samma dag av Charlie Hebdo. Han var väldigt nära vän med flera av han var vän, ska man säga, eller bekant med flera av tecknarna. Och nära vän med Bernard Marie som var ekonom och som hjälpte tidningen då, eller hade en roll där på något sätt, och som befann sig på redaktionsmötet. Ja, jag har laddat med en sista som är kanske lite lättare. Eller?
Vi hoppas.
Man har försökt så himla hårt att komma in i A-laget och få träna med dem. Första gången var jag i omklädningsrummet. Första gången jag var i omklädningsrummet hamnade jag mellan Giggs och Ronaldo. Man går in där och liksom, wow, det här är riktiga världsspelare.
Michel Houellebecq.
Nej, det var faktiskt Danny Houellebecq.
Fuck. Att man går på den lätta.
Vad fan. tre, var det två eller tre av fem? Nu får vi återgå här nästan och kolla. Ja,
två vill jag säga där.
Mm. Det här visar ju hur kort steget är mellan våra två favoritsysselsättningar, nämligen att analysera fotbollsspelare och analysera litteratur, eller vad säger du?
Ja, alltså det finns knappt en bok av Olle Bäck som inte skulle kunna vara någon sorts titel på en fotbollsspelares självbiografi, känns som.
Nej, verkligen, verkligen. Serotonin heter ju den nya. Den skulle ju kunna vara helt klart kanske titeln på Danny Welbecks biografi över skaderehabiliteringar, om man hade skrivit den då istället för att bara läsa andras.
Just det, just det.
Men det kanske kommer längre fram.
Ja, ja, men det finns alltså, här är ju kartan och landskapet hade kunnat vara någonting.
Ja, det skulle kunna vara över många, det hade varit något över kanske väldigt många klubbbyten till exempel.
Ja, eller Erik Hamréns taktiska tanke. Hade det kunnat vara, jag vet inte.
Vad har vi med då? Plattform, det skulle ju kunna vara något om Neymars sociala mediestrategi.
Absolut.
Soumission, den senaste underkastelse
på svenska.
Det kan ju vara Paul Pogbas berättelse om vad han inte klarade av med José Mourinhos ledarskap.
Just det.
Eller det kan vara faktiskt José Mourinhos, kanske är det hans programförklaring.
Som också kan heta Moumission. Eller?
Mm. Ja, titta, finns ju. Bara fantasin sätter gränserna.
Jag tyckte det var en strålande och underhållande liten frågesport så här. Och jag ger väl mig själv alltså kraftigt underkänt ändå.
Ja.
Ett jävla attentat att skjuta liksom både mina min fotbollskredibilitet och min kulturkredibilitet i sank med ett och samma skott.
Fast samtidigt så tycker jag du också hjälpte mig att bekräfta tesen att det inte är så, att det är vattentäta skott mellan, eller om det inte är vad det nu är man säger, mellan de här två branscherna. Ja, det enda jag säger nu är att det, nästa gång vi kan göra det här är ju liksom, det är ju först när någon som heter kanske Baudelaire slår igenom i fanns det en Camus i Saint-Étienne, tror jag det var, för några år sedan.
Ja, det stämmer.
Ja, vi kan se vi kan väl se om det här kan dyka upp återkommande.
Och kan vi ju själva fotbollsmålvakt, ju. Så att, ja, det finns ju grejer.
Ja, du ser.
Drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU. Ska vi kliva till veckans profil helt enkelt?
Jag tycker det, men visst tyngden då, eftersom det är 2019 års första profil. Kan det vara Jan Oblak?
Fruktansvärt underskattad målvakt. Nej, det är jag tror inte ens jag hittar några direkta likheter mellan de två. Ni känner till, många av er tror jag känner till danska anfallsesset Nadia Nadim, som har en helt otrolig resa bakom sig. Alltså då pratar vi om hela livet, hur hon fick lämna Afghanistan där hon är född 2000, när talibanerna mer och mer tog över. Jag tror att de dödade hennes pappa, visst var det så?
Ja.
Han var en general, han var med i armén där, och men gjorde mycket för att hon skulle få spela fotboll då. Ja, gjorde sitt för damfotboll på ett eller annat sätt. Han blev mördad och Nadia och hennes mor och syskon flydde. Och tog sig den här långa vägen som många av de nyanlända svenskarna också har gjort. Men de hamnade i Danmark, och hon har, förutom att spela fotboll på högsta nivå, spelat en EM-final ju 2017 med Danmark. Numera, eller just nu, lämnat Manchester City och skrivit på för PSG. Så att en ny parisiska har Nadia Nadim blivit. Hon är nästan färdig läkare, har något år kanske kvar på utbildningen, och är flytande på 9 språk, sägs det. Nadia Nadim har vi förhoppningsvis inte sett det sista av än. Hon är 30 år, men hoppas att hon håller i några år till. En gigant på väldigt många sätt såklart, inom damfotbollen och fotbollen generellt. Bienvenue à Paris, säger jag till henne.
Mm, det förtjänar hon. Det är också ett bra namn, eller inte det?
Jo.
Det musikaliska är det.
Mm, nej men absolut. Alliteration är, ska aldrig underskattas.
Ja, det låter som en dribbling nästan. Lite som Zinedine Zidane, Nadia Nadim. Ja.
Mm. Helt riktigt. Helt riktigt. Ska du ge oss ett kulturtips då kanske?
Mm, jag tänker göra det. Jag tänker lite ta avstamp i det som hänt på den svenska horisonten senaste veckan. Det har ju varit stora avslöjanden kring Säpo som har spräckt och vad man tror, misstänker, är en stor komplott för att svenska, alltså terrorattentat på svensk mark helt enkelt. Jätteotäckt såklart, och om man vill ha någon sorts bakgrundsläsning, inte till just de här attentaten men till vad som kanske händer med ett land där den här sortens saker händer, så tycker jag att man inte behöver sträcka sig så mycket längre än till Enskede, han var ifrån, Christian Katomeris, SVTs allra finaste halsduksman, va?
Ja, det är han verkligen. Jag kan säga att han har Sveriges bästa uttal på franska, om du missförstår mig rätt. Gjorde en intervju faktiskt med Emmanuel Macron, den enda svensk tror jag som har fått göra det, till Agenda för något år sedan. Och
pratade bättre franska än Macron nästan.
Nej, men jag mejlade faktiskt honom då. Jag känner inte Katmeris, vi har aldrig träffats i alla fall, men då mejlade jag honom och sa chapeau för din franska, och då svarade han mig tack, precis samma ord använde faktiskt Macron. Men då visste jag att hans pappa är fransk, tror jag. Han har gått i fransk skola, Christian Katmeris. Ja, nog om det.
Ja, han är en kosmopolit av Guds nåd. Han har ju också den där auran som han själv som är så där goals, säger ni åttalister. Precis så där vill man se ut när man fyllt 60. Han har skrivit en bok efter då attentaten i Paris 2015 som heter Träffande nog efter attentaten, som skildrar allting då som händer efteråt och egentligen under tiden också, från offren men kanske framförallt de här politiska chockvågorna som går genom Frankrike efter det. Liksom hela den islampsykosen som dyker upp med hatet och rädslan och hur man kan hantera det, hur man inte ska hantera det. Han gör det då med en sån totalt inkännande sympati, men också med en väldigt, väldigt välgörande distans till ämnet. Om faran att gå fel när man vill skydda sig själv. Christian Katomeris, efter attentaten. Läs, läs.
Jag är också bara en flicka som står framför en pojke och ber honom att älska henne.
Jag har plockat ut musik som vi ska lämna vårt återkomstavsnitt med, comebacken.
Vi har ju sådär stött oss med hinduerna och de kristna, vi har berört muslimerna en sväng, har vi pratat om vi har pratat om judarna också. Vad har vi kvar att jävlas med? Buddhisterna, kan de få sig en musiksläng kanske, eller? Nej.
Ja, det är väl svårt skulle jag säga, alltså, jag kan inte påminna mig att jag kan så mycket buddhistisk musik. Det är inte lite poängen att det är väldigt att man kanske slår lite på någon trumma eller gång och så är det bara en sån.
Det räcker som buddhist hån, nu får du spela musik istället.
Jag trodde du skulle säga det räcker som utgångsmusik. Nej, tvära kast. Vi befinner oss i silly season. Ett ämne vi hittills har behandlat styrmoderligt. Vi kanske ska råda bot på det nästa gång. Jag tänkte inte egentligen utgjuta mig heller kring detta, mer än att jag vill uppmärksamma en lirare som har gjort en sån där knallkarriär, om man i den bemärkelsen att han var jättelovande för några år sedan och spelade i Real Madrid och vann Champions League, och sen har det bara gått sämre och sämre, och nu vet jag inte ens om någon kommer ihåg honom. Gisse i Real Madrid värvades till PSG efter att han hade varit en sväng i kanske Las Palmas.
Han och hans flickvän värvades, va? Var det så?
Alltså, hon värvades väldigt mycket. Man kan säga att om PSG hade haft lite dåligt med pokaler på slutet och så vidare, så kommer hon som en väldigt bra kompensation. Nej, men det finns otroligt roliga bilder på när han ska presenteras på Parc des Princes. De förstår ju att det är ingen idé att vi öppnar dörrarna och bjuder in liksom supportrar eller så, för det är inte här ingen Neymar-värvning. Men han skulle ändå presenteras, det var lite media på plats, och hans dåvarande flickvän dök, alltså bombnedslag räcker tror jag inte för att förklara hur hon ser ut. Alltså det, snarare att hon skulle kunna stå emot en kärnvapenbomb, förstår jag menar? Alltså det är den känslan man får henne. Hon skulle ändå överleva. Det liksom är, alltså hon har liksom en timglasform som är helt som ser ut som kanske som en Disney-prinsessa lite grann förr i tiden, innan de var så att säga anpassade efter verkligheten.
PK, efter PK-samhället.
Exakt, precis så. Hon heter Aura för övrigt.
Ruiz.
Ja, och det har slutat väldigt sorgligt, nämligen med att hon fick ett barn och har väl stämt Jesse för att han aldrig tar hand eller visar något intresse för det här barnet och lämnat dem vind för våg och så. Jesse har gjort en del små utflykter. Han blev ju aldrig någon fast pjäs i PSG, som ni säkert känner till. Så han har varit utlånad till Las Palmas. Det var där han var utlånad till Las Palmas såklart. Från PSG. Och Stoke nu senast, utan att göra några direkta intryck där. Nu är han tillbaks, som det ju blir efter när de här lånekontrakten går ut och klubbarna inte kan liksom sälja av sina spelare. Han är tillbaka i PSG och uppges göra en fantastisk höst-vinter säsong, alltså på, i träning. Han är fortfarande inte på något sätt med i truppen, han sitter inte på bänken. Men Thomas Tuchel ska häromdagen ha sagt att Jesses exempel är något för alla att följa, hur hårt han sliter och hur mycket han anstränger sig trots den hopplösa situation han befinner sig i. Så kanske blir det helt enkelt så att Jesse blir kvar i PSG. Kanske kan han få en andra vår någonstans. Han var ju bofast i alla Spaniens U-landslag från 16 upp till 21 innan det började skita sig, kan man säga. Och han är fortfarande bara 25 år gammal. Så Jesse är inte profilen i år, men han är, eller i det här avsnittet, men han är min musikprofil, för han har en fruktansvärt dålig rapkarriär vid sidan av fotbollen, men som är värd att bekanta sig med bara för att vi, alltså bildkonsten då, om man nu ska kalla musikvideos för det, är så otroligt vad ska man säga, amerikansk 1997. Det är verkligen så bitches, boobs, dollars, fast på spanska. Det är jättefint och superdåligt på en och samma gång. Jesse kallar sig JM som rappare, och den här låten heter Yo Sabía, jag visste. Och den har han gjort ihop med sina polare som har diverse spanska, ska man säga, gettonamn. Jag tror att det är allt vi behöver i början för att kicka igång 2019. Vi hörs nästa vecka. Här är JM med Yo Sabía.
Ciao.
Ciao.